Julbordet kan bli en sån här samlingspunkt för väldigt mycket känslor.
Mm. Så idag är det flera forskare som menar att relationer är ett minst lika grundläggande behov som mat och vatten. Det är ett universellt behov. Alla människor, oavsett kultur, vart du än reser i världen, behöver vi varandra för att överleva. Vi är väldigt känsliga för social information, både positiv och negativ. Vi har en otroligt finkänsligt instrument för att känna av social rättvisa. Och om vi känner oss orättvist behandlade så blir vi väldigt arga. Och det ska reagera, det ska höras högt i oss för att det stöttade vår överlevnad.
Nu går vi på utflykt, exakt, nu ska vi göra den här aktiviteten, exakt, och liksom släta över, va?
Ja. Ja.
Titta, din ekorre utanför fönstret, sa alltid min mormor när det var konflikter. Oh, det är en ekorre utanför fönstret. Hon var engelska, så det var alltid en ekorre. Oj, oj, oj.
Det här är hälsorevolutionen. Det är juletid och ni är extra varmt välkomna till vår podd som vill stötta er på hälsoresan framåt till ditt bästa jag. Carina Lundstedt heter jag och är förläggare och producent.
Ja, hej, välkomna. Härligt att du kan ta lite tid för dig själv nu. Maria Borelius heter jag, vetenskapsjournalist och medpoddare till Carina. Och prenumerera väldigt gärna på vår podd. Då får du reda på direkt när den kommer ut och då kan vi sprida den till många. Vi är i juletider, underbara tider på många sätt. Många tillbringar med familjen. Och vi har alla förhoppningar om mys och samlas. Men det är också en tid då sårigheter kan komma till ytan, gamla stökiga familjemönster och spänningar kan uppstå som kan tära på oss.
Ja, vårt liv med andra människor och hur det framförallt ger oss en massa, men också hur det kan ta energi, själa, glädje, stunder istället för att ge. Det ska vi utforska idag tillsammans med den underbara psykologen Katarina Blom som är aktuell med boken Tillsammans-effekten.
Och igår var vi ju på julmingel och då fick vi höra så här härlig musik.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be outside.
Ja, det där var författarinnan och numera sångerskan. Och partyarrangören Louise Boye av Gjenne som också har varit här i podden. Och hon sjöng för oss för att samla in pengar till Stadsmissionen.
Mm.
Underbart.
Så fint projekt.
Ja, mm. För alla som i kylan nu.
En hel julskiva finns det.
Ja, precis. I kylan inte har någonstans att ta vägen. Och ingen anhörig kanske. Så det är ett otroligt lovvärt projekt. Och man kan stödja den här insamlingen om man vill till Stadsmissionen. Verkligen fin grej. Mm. Men jul för dig, Carina, i år?
Ja, jul i år är väldigt speciellt. Jag började bäva för den redan i oktober. Och gjorde en plan. Vi hade, som jag tror att jag nämnt tidigare, redan planerat en resa. Hela familjen. Och nu blev det då vi tre som åkte iväg istället. Jag och mina underbara killar, mina två söner, Wilmer och Oscar. Så att när det här sänds så sitter vi på ett plan hem från den här resan någonstans över Atlanten. Så vi kommer surfa in till julbordet hos Anders moster Lulle som är så fantastisk på att laga julmat och skapa den rätta julstämningen. Så jag känner att jag behövde extra mycket skapa en strategi för att inte julen bara skulle bli hemskt, hemskt jobbig.
Mm.
Jag tror att den kommer rymma alla möjliga känslor.
Mm.
Ännu mer än vanligt kanske.
Och Anders, ville han att ni skulle göra den här resan?
Ja, det ville han. Vi satt på sjukhuset. Det här var bara några dagar innan Anders skulle. Ja, det visste vi inte då. Innan Anders gick bort. Vi hade tänkt att boka den här resan men inte tryckt på boka. Men då säger Anders till mig, ska du inte boka de där biljetterna ändå till Kalifornien för dig och killarna? Vi hade samlat på oss flygpoäng via jobbresor under lång tid, som gjorde att vi hade biljetter vi kunde boka väldigt billigt. Och Anders sa, annars försvinner ju poängen, sa han.
Så omtänksamt.
Så omtänksamt. Han tänkte in i det sista att han ville göra något för oss. Ja.
Så han är med er verkligen på den här resan?
Ja, ja.
Han kommer sitta på en liten vinge där och flyga med er, känner jag.
Och vilken julklapp, verkligen, att få göra den här resan tillsammans. Jag älskar ju att resa. Och mer viktigt än någonsin att få komma iväg som en del i sorgebearbetningen. Och ja, det går liksom inte bara att låtsas att allt är happy, happy den här julen.
Nej.
Men vi fick en möjlighet att göra den här resan och bädda in oss, liksom slå in oss själva i en julklapp, ungefär.
Mm. Mm. Härligt att ni får göra det.
Mm.
Ja, julen är ju en tid då det kommer upp väldigt mycket minnen av gamla, liksom goda jular, kassajular, familjemönster och så vidare. Jag är sån här juldualist. Jag både tycker att det är väldigt härligt, och sen kommer massa jobbiga minnen upp och liksom spänningar som fanns i min barndom kring det där mellan min farmors förväntningar av hur det skulle vara med 7 sorters kakor och min mamma som egentligen inte tyckte så mycket om att baka, och dessutom hon gillade bara lutfisk.
Gud, det är ju det värsta på julbordet, tycker jag personligen.
Jag älskar lutfisk.
Du älskar det,
Men liksom, vad jag menar är, det är ju egentligen löjligt. Folk får veta hur mycket lutfisk eller kaka. Alltså, det spelar ingen roll. Men vad jag menar är att julbordet kan bli en sån här samlingspunkt för väldigt mycket känslor.
Mm.
Och sen lever jag då med en julfascist.
Som Greger.
Alla ljusstakar.
Julentusiast kan man väl säga också.
Ja. Men det är liksom mycket fokuserat på prylarna.
Mm.
Så i London är vi ju de enda som har svenska, fina, så här, köpta på Ikea julljusstakar, ni vet, i varje fönster. Och det är ju väldigt vackert när folk går förbi ute på gatan. Ja. För då lyser ju våra fönster från vår lägenhet. Så det, han är manisk i detta. De ska bara upp, och de här dammiga kartongerna liksom bara upp med allting, och det bara spelar ingen roll. Så han älskar ju detta, och jag har liksom långsamt tunat in i hela den här och tycker det är väldigt mysigt. Så att, men jag brukar, vi är så många hela tiden, jag har ju många barn och alla kommer hem. Det är underbart, men jag brukar vara väldigt, bli väldigt trött av alla förväntningar jag ställer på mig själv.
Mm. Det är ju lätt att ställa alldeles för höga förväntningar, att det blir en press.
Jag pressar mig själv.
Ja, och jag tror många kan känna igen sig i det. Och sen så liksom, ska man hälla ut sig själv där på julafton i någon liten hög, och så ska allt vara så där glittrigt fantastiskt. Ja. Och så är någon liksom helt utschasad, eller flera stycken kanske är det. Mm. Och orkar inte fira jul knappt. Så det gäller att vara lite extra snälla mot varandra.
Ja, verkligen.
Inte bara när det handlar om att ge presenter, utan
så vi hoppas ju att vi ska få lite tips nu av Katarina Blom som kommer ut med en underbar bok, Tillsammanseffekten, som har en väldigt fin och mänsklig inställning till det här med att vara med andra människor, vad det kan betyda, både uppsida och spänningar.
Nej, men jag har en slags känsla av att julen betyder extra mycket i år, eller det gör den ju, för att det var ändå restriktioner kring hur man skulle umgås och fira har varit så väldigt länge. Och vi har kommit, liksom fått tänka på det här så mycket. Vad betyder det egentligen med nära och kära? Mm. Så att julen symboliserar så oerhört mycket.
En evig längtan, tror jag, efter den här perfekta samvaron.
Nej, men jag känner igen mig i det du säger. Jag tyckte julen var ganska knölig när jag växte upp. Och vem skulle man fira med? Mina föräldrar var skilda. Och hur skulle det vara? Jag tror att jag hade jättehöga krav på julen, någon slags idealbild. Så tyckte jag att mamma skulle leva upp till den. Och hon, det fanns massa. Skulle vi fira med mina morföräldrar? Och det gjorde vi ibland. Och ibland var det bra, ibland var det jobbigt. Och sådär. Och sen kom jag till Anders fantastiska familj i Skövde. Han växte upp i en prästgård. Och det var så magiskt att få fira jul där. Det är ett av mina vackraste julminnen. Första julen när jag var 26 år, tror jag. Eller bara 25. Och fick fira jul i prästgården i Skövde.
Kanske är så att julen är en slags filmduk som vi projicerar alla drömmar om perfekt läkande samvaro med andra på.
Bra sagt.
Och vi får fundera. Vi ska fundera lite med Katarina nu hur vi hanterar den här perfekta drömmen och verkligheten och spänningen emellan.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder 2 solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal, och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer, och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott, som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i 3 varianter. Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans Mjölksyra bakterier Och så nyheten, Husk mage i balans jordgubb. Husk mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Nu har vi fått in en härlig hög ljusenergimänniska i studion, Katarina Blom. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är vad mina barn brukade kalla en psykolog när de var små, psykolog. Mm. Och du är författare till den väldigt fina boken Tillsammans-effekten. Inspirerande, fördjupande och verkligen satt igång mycket tankar i mig om hur vi människor är med varandra och vad som är möjligheter och utmaningar. Kul att du vill komma.
Ja, jag är så glad att få vara här och prata om den här lilla bokbebisen.
Bokbebisen, var kommer du från nu på morgonen?
Ammat min andra bebis, den riktiga bebisen. Ja. Han är 3,5 månader nu.
Ja.
Ja, så det är egentligen det. Jag kommer verkligen rakt hemifrån.
Tillsammanslandet är det ju verkligen med en bebis.
Ja, verkligen. Ja. Ja.
Du, varför har människan evolutionärt utvecklat sån känsla för relationer?
Ja.
Det är ju relationsdjuret, om man säger.
Verkligen. Hjärnan är ju på något vis vårt mest sociala organ som vi har i kroppen. Och det är, ju mer forskning jag läser om det här, hur starkt vi blir påverkade av relationer, på gott och på ont. Så ja, jag blir bara mer och mer fascinerad. Och en viktig del av förklaringen är just i vår evolution. Att lätt att man tänker att ja, men för att överleva måste vi ha tak över huvudet och mat på bordet och vatten. Men vilket spädbarn överlever utan relationer? Vilken människa blir en redig vuxen utan att ha relationer omkring sig? Så idag är det flera forskare som menar att relationer är ett minst lika grundläggande behov som mat och vatten. Det är ett universellt behov. Alla människor, oavsett kultur, vart du än reser i världen, behöver vi varandra för att överleva. Och därför så har hjärnan prioriterat social information för att vi rent evolutionärt behöver var nära vår flock hela tiden, var uppmärksamma på, oj, är jag på väg att glida ur här, håller de på och fryser ut mig, eller varför får inte jag vara med och dela på nötterna som alla andra? Det är sånt som ska verkligen dra igång hela vårt stresssystem. Så ja, man kan säga att evolutionen gjorde en chansning i att utveckla hjärnan till så pass social som den är, och det var en chansning som gav god utdelning.
Mm. Varför gav det god utdelning?
Ja, det är just det här. En del menar att vi är den överlägsna arten. Men egentligen, om man skulle ta en människa idag och släppa ner i djungeln, så är vi nakna, sårbara, ganska svaga, sköra. Visst att vi är intelligenta, men om vi är ensamma så finns det inte så mycket vi kan göra med vår intelligens. Utan det är just i samspel med andra människor som vi blir starka. En del, jag skriver om det i boken också, att en del menar att alla djurarter lär sig genom att, ja, det här trial and error, att man testar och oj, det gick inte så. Men vi människor, vi kan lära oss också av varandra. Vi kan ta del av ackumulerad kunskap sedan flera generationer tillbaka. Och det har ju varit en otrolig kraftkälla genom evolutionen.
Man kan säga att språket är ju en slags tidsmaskin.
Verkligen.
Du kan berätta för mig något du lärde av din mormor och då får jag en tidsmaskin. Men jag fick en så kul bild apropå det som jag tror jag skrivit i någon av mina egna böcker, att det fanns liksom ett OS för alla arter på jorden. Alltså schimpanser och hajar och myror. Och då skulle ju människan skulle inte vinna grenen störst muskler, inte grenen bäst tänder, inte springa fortast, inte kasta längst, utan skulle bara vinna en enda gren, nämligen saker man gör tillsammans som kräver intelligens.
Samarbete.
Samarbetsgrenen, det är den enda grenen vi skulle vinna. Så det är lite tankeväckande.
Ja, och en del menar ju just att vår förmåga till det du är inne på här, samarbete, är den enskilt viktigaste faktorn för vår arts överlevnad.
Mm.
Så det, jag tycker det faller mer och mer på plats att man kan förstå varför vi är så socialt präglade än idag.
Mm.
Men ändå är det ingenting som vi riktigt pratar om i vardagen, att vi är väldigt känsliga för sociala intryck. Och visst, vi pratar om stress, men jag kan tycka att vi borde prata mer om social stress.
Mm.
För ofta om man benar i vad består den här stressen av, så landar man någonstans i någon sorts socialt universum. Man kanske är stressad över att inte prestera tillräckligt bra på jobbet. Ja, vad händer om du inte gör det? Det blir dåligt, jag sviker mitt lag, eller min chef blir besviken på mig, eller jag tjänar inte ihop tillräckligt med pengar för att kunna köpa det fina huset eller de här statusprylarna som jag vill att andra ska uppskatta mig för. Eller, ja, det går att översätta väldigt mycket till en social valuta. Och det tycker jag vi borde verkligen prata om mer, eftersom det påverkar oss så starkt.
Men du, det är ju intressant att tänka då att om vi får sådana fördelar av att samarbeta, varför finns så mycket aggression och icke-samarbete hos mänskligheten? Vi har ju här under hösten haft till exempel vissa turer i riksdagen som får en att fundera på icke-samarbete och så vidare.
Mm.
Hur får du in det i...
Ja, jättebra fråga, för du sätter verkligen fingret på någonting. Det här med relationer, det är lätt att man tänker sig, åh, vilket superpiller, jag ska bara stärka alla mina relationer så blir jag frisk och lycklig och glad och alltihopa. Men den här relationella hjärnan vi har, det kommer med en mörk baksida. Vi är väldigt känsliga för social information, både positiv och negativ. Vi har en otroligt finkänsligt instrument för att känna av social rättvisa. Och om vi känner oss orättvist behandlade så blir vi väldigt arga. Och vi ska reagera, det ska höras högt i oss för att det stöttade vår överlevnad. Om vi märker att vi är på väg ut ur gruppen så måste vi liksom agera, måste göra något för att få komma in igen, få ta plats. Ni ska lyssna på mig, ni ska tycka som jag gör, vi ska ha mina normer, ska ni också hålla med om, och så vidare. Så att det finns liksom god jordmån för att bli arg om man känner sig förbisedd, ignorerad. Ni är kompisar men jag får inte minsann vara med. Alltså det ska höras väldigt högt i vårt system. Och en del av det stresspåslaget som blir, så blir ju en del utåtagerande, blir arga för att försöka lösa den här stressen. En del tar det på sig själva, drar sig undan, isolerar sig. Nej, jag får inte vara med, och nej, det måste vara något fel på mig och sådär. Men att vi reagerar starkt på det här samarbetet, bristen av eller...
inte få vara med eller fick vara med på fel sätt.
Exakt,
eller så.
Ja.
Det är mänskligt, menar du. Det är alltså, en del av...
Det är sånt som drar igång oss.
Det drar igång oss, ja. Jag tror att anledningen att vi har reagerat så mycket på det politiska höst är också därför att vi känner igen våra egna liv. Det blir som en teater för våra egna grejer, saker vi har sett på arbetsplatser och i familjer. Den fick inte vara med, och då satt den och surade, och så pajade den hela julhelgen. Och, liksom, det, ja, men liksom
jo,
det här som
absolut,
händer.
Ja.
Ja.
Nej, men verkligen, det är så mänskligt. Och man får inte förlora sig helt i rekvisitan här. Vi har alla olika rekvisita för samma typ av drama som spelas upp i julhelgen, i regeringen, på jobbet, precis som du säger. Och det faller tillbaka hela tiden till, tycker jag, den här känsliga sociala förmågan som vi har. Mm. Vi har alla samma grundläggande behov av att få känna att vi tillhör.
Ja.
Vi vill vara med
i gruppen, ja, precis.
Vi vill vara med i gemenskapen.
Någon klok amerikan sa att människan har en stenåldershjärna, medeltida institutioner och gudomlig modern teknologi. Och den kombinationen, ganska komplicerad att leva med. Och det är ju där vi sitter nu, eller hur?
Ja,
och i den här gamla stenåldershjärnan eller jägar- och samlarhjärnan, då ligger alla de här behoven.
Ja.
Du, om man ska titta då på, vi har pratat lite om den mörka sidan direkt, men den goda sidan, alla känner ju att vi mår bra av bra relationer.
Mm.
Men liksom, vad vet man i forskningen hur vi blir stärkta fysiologiskt, emotionellt?
Mm. Ja, det här verkar som att det fungerar så oerhört stärkande på stress-trygghetsaxeln.
Mm.
Och stress är ju väldigt, det slår globalt på kroppen. När vi blir stressade så ska vi ha en helkroppsreaktion för att det är tryggad överlevnaden. Men det som händer är att det är som att inget system i kroppen kommer undan från stressen. Så att det påverkar både hormonsystem, tarmsystem. Jag tror alla känner igen sig när man är stressad, så bara magen pajar. Hjärt-kärlsjukdomar, otroligt nära förknippade med stress. Så att vi kommer liksom inte undan stressens påverkan på oss. Och dåliga relationer, otrygga relationer, relationer som är oförutsägbara. Ibland finns personen där för mig, ibland finns den inte. Det är sånt som stressar oss. Mm. Medan de vi vänder på det här, så hittar vi då, vad är liksom det goda receptet på relationer? Och det är de här trygga, tillitsfulla, förutsägbara relationerna. Det är det som att det bara lugnar ner, det som balsam för hela kroppen. Alla systemen hamnar i balans, immunförsvaret fungerar fint, liksom magen fungerar fint, hjärtat slår som det ska, vi tär inte på kroppen utan kroppen får chans att bygga upp sig. Och jag tänker, det här kan ju du jättemycket om också, men det är så intressant att se att det finns den här sociala porten in i alla de här systemen, hur de kan påverkas också.
Är du oxytocin-freak också?
Absolut.
Men du ammar ju just nu. Du är ju liksom nirvana-landet.
Eller hur? Ja. Nej, men ibland så, jag vet, jag pratar ibland om så här oxytocin-aktiviteter och dopaminaktiviteter. Ja. För att det är så lätt i dagens samhälle om man är lite så där aktiv av sig, som någon jag känner är.
Dopaminig.
Ja, lite dopamin-junkie liksom.
Ja.
Det är så lätt vi blir över taggade i vårt system, och jag märker själv hur bra jag mår när jag balanserar upp mig själv med mer oxytocinaktiviteter, om man nu kan använda det hemmasnickrade begreppet.
Vi kallar det här ibland i podden för pandalandet, alltså parasympatikuslandet.
Åh, vad härligt.
Att få sitta och tugga på sitt lilla lotusblad, sin lilla lotusblomma, det vill säga få äta klart, inte äta på 10 minuter vid skrivbordet, utan få sitta ner med en ordentlig lunch, kanske en halvtimme, och tugga bara de här enkla grejerna med någon trevlig arbetskamrat.
Ja.
Till skillnad från att äta en gammal sunkig macka vid datorn med någon som står och skriker på en bredvid. Ja. Det är ju att om man säger så, eller hur?
Ja, verkligen. Och jag tänker vilket kollektivt behov det är. Det är ett kollektivt underskott, känns det som, på de här aktiviteterna du beskriver där med oxytocinlandet, pandalandet.
Pandalandet, ja. I det här pandalandet då, alltså i det här oxytocinlandet, relationslandet, så kan vi få mycket läkande, närande effekter. Och samtidigt så är vi ju olika liksom hur mycket relationer vi behöver för att ladda upp.
Mm.
Och vi når ju alla en slags gräns när vi börjar känna att jag är liksom utrelationerad.
Ja.
Finns det sånt ord?
Jag tycker vi kan klubba det ordet just nu. Ja, jag tror alla kan relatera.
Ja, och vi lever ju i ett land där man... Jag tänkte på det när mina barn gick på dagis när de var små. Vi verkligen lär barnen relationer här. Och då hade jag 4 barn. 2 kom hem med superenergi av alla de här relationerna. 2 kom hem helt dränerade.
Mm.
Och det var liksom samma dagis. Så jag tänkte, oj, vi är så olika vi människor. Vad tänker du om det jaget och laget? Den här balansen mellan extrovert och introvert.
Och det här tror jag är den här frågan jag känner, att här kan vi stanna och bara prata hur länge som helst.
Ja.
Men det jag tänker kring det är att man kan lite jämföra det här med vår sociala aptit, som att vi människor, vi behöver alla ju till exempel träna för att må bra. Vi behöver alla äta bra mat, liksom det stärker alla människor. Och relationer stärker också alla människor.
Ja.
Men bara för det så springer man ju inte maraton varje dag. Även om det är bra för oss att röra på kroppen. Eller vi äter inte bara broccoli hela tiden, även fast det är jättenyttigt med broccoli. Och det är lite samma sak med relationer. Att för att kunna navigera relationer, och relationer är ganska halt, det är ett halkigt landskap. För vi blir så starkt påverkade av andra människor. Säg att du har någon vän som vill vara med dig jättemycket, men du kanske inte riktigt känner för att umgås lika mycket med den personen. Det kan vara väldigt svårt att stå emot och hitta, vad går den här gränsen för vad jag behöver, vad jag känner, vad jag behöver få utrymme för i den här relationen till andra. Det är ett finlirspel, och vi har verkligen inte alla med oss förmåga för att hantera olika relationella, sociala situationer. Det är sån rysk roulette vilken familj man föds in i och vilka förmågor man råkade få med sig från sina föräldrar. Sen har vi ju olika genetik också, som du är inne på här, med hur pass extrovert man är.
Och det är medfött, har man ju visat.
Precis.
Nu. Det är,
ja. Men det man kan ta med sig, tänker jag, är att vi har alla ett grundläggande behov av andra människor. Även om man är introvert eller om man trivs i sitt eget sällskap. Så förr eller senare så behöver vi fylla på lite med andra. Mm. Men det är så viktigt att vi också tränar upp det här örat inåt. Att vi lyssnar in, vad är det jag behöver i den här situationen? På jobbet, i poddstudion som jag är nu, eller var det nu, i familjen hemma, när jag träffar släkten nu.
Hur är du själv? Var är du på skalan extrovert, introvert?
Ja, jag har ju gjort sådana här små tester, eftersom man är lite nördig som psykolog. Jag ligger ju ganska högt på det extroverta. Men jag kan absolut också känna att ibland blir man ju helt dränerad av att vara med andra människor. Och ofta, jag pratade med en tjej som forskar kring det här i London, och hon sa det att, ja men tänk dig att du är på en konferens eller på mingel, eller det är en ganska krävande social situation. Och alla behöver ju så här, efter att man varit på den där konferensen med övernattning och vin och alltihopa, så vill man ju bara dra täcket över sig och liksom få återhämta sig och vara helt själv och kolla på Netflix. Men om vi är i en socialt trygg, avslappnad, tillbakalutad samvaro med andra människor, så behöver vi inte bli så pass dränerade. Att vi kan känna att det finns väldigt högt i taket för när jag kan liksom docka in i ett samtal, luta mig in. Men jag behöver inte slåss för att få plats, och jag behöver inte prestera socialt för att liksom få känna att jag får vara med. Ni tycker väl att jag är tillräckligt intressant nu? Ungefär den känslan. Utan att man kan liksom vara, så här, andas med sin mage lös och skön. Mm. Och vara lite tillbaka. Eller vara tyst ibland. Nej, men nu känner jag för att gå och titta i ett fönster. Och sen så kan jag komma tillbaka och docka in i ett samtal. Och att vi har den där lugna, trygga panda till varon tillsammans socialt också. Mm. Då tror jag faktiskt inte man behöver nå det där översocialiserade taket. Eller du sa något bra ord.
Utrelationerad.
Utrelationerad, ja,
ja. Men det är intressant, därför att det du beskriver, det senare scenariot där man liksom pandar runt lite med andra. Det är ju ungefär som våra neolitiska förfäder hängde. De träffar ju bara samma människor hela livet.
Exakt.
Så det var ju inte att de gick på ett cocktailparty och liksom, oj, nu måste jag verkligen så här, lära känna fem nya människor.
Utan, och prestera själv och presentera mig.
Utan det var ju lite, man muggade runt och ibland satt man och snackade, men ibland bara, ja, låg man och sov bredvid varandra liksom.
Eller hur?
Ja. Väldigt lågt. Okej, så det där är intressant. Och sen tar jag med mig det här i örat inåt. Vi har pratat mycket, och Carina och jag, om det. Att lära känna ens egna behov. Inte vara så stressad heller om andra. Jag kommer ihåg just att jag var på någon sån här tjejresa på Teneriffa för länge sedan. Vi hade småbarn med oss. Och hon sov inte på nätterna. Och jag blev också väldigt trött av det och av att vara, så jag var bara tvungen att gå undan. Och då kom jag ihåg att mina tjejkompisar skulle ha en intervention med mig, för de trodde jag var anorektiker.
Nej, men gud.
Då sa ni, jag behöver bara vila.
Hjälp!
Jo, men jag menar, de menade väl.
Ja, ja,
men de
ja.
Hade inte det behovet. Men jag, ja.
Men du, jag tycker också att det sätter fingret på någonting där, att tänka att det anses som en anomali, att det är liksom märkligt. Oj, det är något fel på Maria, för hon vill vara själv. Hon behöver dra sig undan eller ta pauser. Och jag tycker det står för någonting av liksom samhällsandan. Att, alltså jag kan verkligen känna att jag längtar efter det här panda runt tillsammans. Och jag tror väldigt många människor längtar efter det. Att vi kollektivt kan liksom sänka axlarna och bara chilla lite mer med varandra.
Nu Carina.
Är det inte precis det alla älskar med julen? Om man har en trygg och härlig familj. Att få vara tillsammans under en längre tid. Det är inte bara just prestera under en middag eller en lunch eller en promenad, utan att få hänga tillsammans liksom flera timmar eller flera dygn kanske.
Ja, kolla på tv ihop.
Och jag vet i alla fall, om jag går till mina barn, alltså de älskar ju julen just för att det liksom är ett litet pärlband av sociala möten.
Ja.
Och man får ligga i soffan och kolla på film också. Mm.
Ja, och ibland kan det ju kännas som att man kommer närmare sina släktingar i det där lugna spacet.
Absolut.
Och att det är där man knyter an och tyr sig till varandra. Ja. Men jag håller verkligen med. Att just umgås över flera dygn utan att det blir konferensumgänget. Där vi är så högintensiva, dopaminstinna med varandra. Utan ha mer sådana här oxytocin.
Äta lite frukost med varandra. Exakt. Är väldigt lugnande.
Någon läser tidningen, andra pratar. Och så bryter man in, vill säga någonting och titta vad jag läser. Och så går man tillbaka och läser sin tidning. Alltså, det är väl ljuvligt.
Det är Du, i detta med relationer ligger ju också att fundera över andra människors syn på världen. Mm. För det är ju det vi får i det här relationsbegåvningen. Att vi också kan titta på världen lite grann genom andras ögon. Och jag tror att det som stressar många, och jag tror mig har sett att kvinnor tar på sig mer av det här, och du skriver om det i boken, att det finns forskning på det också, det är ju när andra omkring en mår dåligt och man är en högempatiker, man läser in, man ser, man liksom tittar på alla minspel och allting sånt där. Hur ska man hitta en bra balans mellan att vara närvarande, stödjande, utan att så att säga bära hela ryggsäcken?
Mm.
Det kan bli lite mycket om man har 5 sådana ryggsäckar på en gång.
Gud, ja. Ja, men det är ju någon kvinnlig lott där. Jag ska inte dra för mycket växlar bara. Att liksom, det är klart att män också går in i det där. Men det tycks ju som att det är många kvinnor som tar lätt ett socialt ansvar i sociala situationer. Mm. Och jag tror absolut att vi blir fostrade till att göra det. Om man har sett då den här forskningen som du var inne på. Att visst, vi står på ett sätt bättre rustade inför en eventuell skilsmässa, eftersom forskningen visar att många män har sin partner, kvinnan, som främsta samtalspartner. Medan många kvinnor har både partner som främsta samtalspartner, men också många kvinnor runt om sig, ett större nätverk socialt. Och även om det är stärkande, så har man också sett att kvinnor blir mer drabbade av när någonting jobbigt händer ute i nätverket. Så det är igen det här man kommer tillbaka till, det är liksom tueggade, liksom de två sidorna på det här myntet.
Det kanske inte kommer runt det här riktigt, liksom, eller det ligger i vågskålen, att läser man in det där, då, alltså, det är både bra och dåligt. Alltså man kanske inte ens behöver...
Jag tycker att man ska ha mycket förståelse för sig själv. Om man är en sån här, som du sa, empatiker. En person,
en läsare som läser rummet.
Som läser av snabbt. Och, jag tycker man ska ha mycket, liksom, verkligen bekräfta sig själv. Att det är inte konstigt att jag känner av stämningar på 2 sekunder. Och att jag kan inte unsee it. Jag kan inte låtsas som att jag... Liksom, nej, den här dåliga stämningen, inte min att bära, alltså, nu ska jag inte känna... Alltså, nej, det är väldigt svårt, det blir bara forcerat och konstigt. Mm. Nu känner jag den här stämningen, den har redan dragit igång ett stresspåslag i min kropp. Mm. Och att liksom stanna lite med sig själv, att det här är på riktigt, jag har en supersocial hjärna, jag är född i en familj med, nu hittar jag på, en pappa som var alkoholist till exempel. Perfekta förutsättningar för att bli en sån här som känner av stämningar väldigt snabbt. Och att... bli medveten om mönstret, att oj, nu får jag massa impulser här, att jag vill gå in och bära andra, jag vill få andra på bättre humör, jag vill liksom ta hand om alla andra, samtidigt som jag känner att jag är så trött och jag känner mig så dränerad. Alltså bara försöka långsamma ner alla de här reaktiva impulserna som man annars bara springer på. Och i slutändan så märker man att man bara har migrän. Eller vad det kan bli.
Så om vi har lyssnare här som kommer ner till liksom frukostbordet på annandagen. Och där sitter typ ett barn och är på lite halvpissigt humör med någon annan släkting som brukar alltid bråka.
Mm.
Så menar du att stanna upp där i dörren, och när man tar in den här situationen, man går, stresspåslaget går igång för att man ska vill gå in och medla, alla ska må bra, släktingen är ju inbjuden och barnet, bla bla bla. Och liksom bara vara lite, vad ska man göra då? Lite stryka sig själv på armen och säga,
ja.
Så jag lilla gumman.
Ja. Nej, men jag tänker att för att ta bättre hand om sig själv, för att göra de här valen, mikrovalen i vardagen som ändå kan stärka hälsan väldigt mycket på sikt, så handlar det om först stanna upp, bli medveten, inte skjuta bort sensationer, inte skjuta bort eller bortförklara det du känner. Det här är på riktigt, du känner verkligen det här. Det finns goda skäl till att du känner det också. Så att man verkligen stannar upp och ger sig själv cred och bekräftelse. Och absolut att vi kan liksom också sen i slutändan hamna i det här lite mer med värmen mot sig själv och träna upp den här självmedkänslan. Men jag upplever ofta i mötet med klienter till exempel att vi vill så snabbt hoppa över det här första steget, att känna på det som är obehagligt i när man står i den där dörren. Åh nej, och jag som hade förhoppning om en lugn, härlig frukost, och nu är det redan dålig stämning. Jag kommer inte kunna sitta och läsa tidningen i fred och känna den här julefriden, för nu är det redan för, liksom, stanna upp där och bara, åh, det här är tufft för mig. Bara bekräfta dig själv, det här är jobbigt för mig, och det har hänt så många gånger, och jag är så trött på det här. Jag hade verkligen hoppats det skulle bli annorlunda den här gången. Och nu är det inte det. Vi är här igen. Alltså bara stanna där. Orka stå med dig själv i den här tuffa, tuffa läget. För att sen lyfta blicken, bredda upp lite. Och det här är mänskligt. Det här händer alla människor ibland. Det finns så många över hela jorden som har stått som jag i en dörrpost, hoppat på någonting, men sen blivit berövade. Och det är en sorg, det gör ont i mig. Så att man liksom läser in det här är varför jag inte är en robot. Livet är inte perfekt. Det är precis så här det blir på julaftnar, eller vad det nu kan vara. Så man tar in det mänskliga i det, och sen som det sista, tredje steget, att också ge sig själv lite värme i den här stunden. Och jag önskar det inte hade varit så här för dig. Men du är inte ensam i det här. Jag ser vad du är med om. Och jag står här med dig. Och vi kommer se till att det blir en fin dag för dig ändå. Vi gör någonting som du liksom har längtat efter extra idag. Eller att man liksom pratar med sig själv som den här, du var inne på, lilla vän. Det är ganska bra att se sig själv som en yngre version av sig. För att det naturligt väcker den här ömheten. Som annars kan vara ganska svår att hitta som vuxen. För vi har oftast inte fått med oss att visa den här typen av värme för oss själva. Så ja, mitt tips för alla som står i den där dörröppningen är verkligen att stanna kvar i det som känns jobbigt. För det är där vi lätt hoppar över. Men om vi hoppar över det steget, då finns det en stor risk att det kommer bara kännas fejk när vi ska visa den här värmen mot oss själva. För vad är det vi
och tungt när vi sen ska lösa upp.
Exakt. Det blir tomt, det blir utan att vi har bottnat i det. Så stanna på första steget och bara, vad är det som skaver nu? Just det, det är det här. Och jag hade ju hoppats på att det skulle bli på det här andra sättet. Så bara stanna där, känn i kroppen. Och sen bredda upp till att, och så här är det för alla människor ibland. Jag är inte ensam i det här. Det känns ensamt nu. För de ser inte att det är dålig stämning. Och de känner inte det här ansvaret att styra upp.
De är igång med sina positioner liksom, och ska försvara.
Ja, men för mig är det här ensamt nu. Så här. Men trots det så finns det väldigt många andra som också har upplevt den här typen av liksom, förlust. Och känner sig ensam. Och det finns någon fin gemenskap i det där som man kan försöka påminna sig själv om. Utan att det ska bli glatt och överslätande. Utan bara, det här är vad det är att vara människa. Just det, det är så här det är att leva ett liv. Så, och jag tycker det är också väldigt fint att ta in det perspektivet just i relationer. För relationer är ju sällan bara härliga. De är ju så levande och föränderliga och oförutsägbara. Och den andra personen har med sig sina sår och jag har med mig mina sår. Och så ska vi försöka hitta de här trygga, härliga pandastunderna. Men så halkar man av och så är det någon som säger något och vi var lite stressade och någon sov dåligt. Och igen, alltså, komma tillbaka till det här örat inåt, vad händer nu för mig, långsamma ner, det här var jobbigt för mig, just det här gör ju extra ont för mig eftersom jag har med mig den här bakgrunden, och så här är det ju för alla människor ibland, alla släkter har sina fejder, alla föräldrar och barn har sina grejer, alltså att man liksom påminner sig om och normaliserar att, och liksom stryka med.
Det här är djupt. Det här kan man nog fundera ett helt liv på. Väldigt djupt. Spännande tankar.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Och vad kan man vinna på att liksom stanna upp i det jobbiga? Alltså vi, som du säger, vi vill förbi smärtan. Men det jobbiga och sorgliga i relationer, vad kan vi vinna på att liksom stanna upp? Och
vissa relationer har ett visst mönster. Åh nej, har vi halkat ner i det här diket igen? Och så går det igen. Och nej men gud, har vi det här bråket en gång till? Hur många gånger ska vi hålla på med det här? Och vissa personer fastnar i samma typ av dynamik över flera år, över flera decennier. Det vi har att vinna på att stanna kvar i obehaget är att det öppnar upp för att kunna göra på ett nytt sätt. Det öppnar upp för att bryta upp såna här destruktiva, tråkiga dynamiker där vi fastnar i samma positioner gång på gång.
Förklara det. Så låt oss säga, för vi vill ju ur obehaget, det är ju mänskligt.
Mm.
Så om vi stannar i obehaget och möljar runt i den här känslan i magen, menar du att i det öppnas en insikt om andra vägar, eller vad är det?
Ja, det är så här, det är så oturligt med oss människor, för när vi är stressade, till exempel i en konflikt med en annan person, så är det som att hela vårt system skriker efter trygghet, och det tryggaste vi kan göra är att agera på samma sätt vi alltid gjort tidigare, för då vet vi i alla fall vad vi får för konsekvens av vårt agerande.
Även om det är en skitkonsekvens.
Exakt. Och det är så konflikter upprätthålls över tid, skulle jag säga. Och ofta har vi med oss det där sättet att hantera ett tufft läge från barndomen. Och det är knappast den bästa skolan för att lära sig ett moget sätt att hantera en tuff, obehaglig, smärtsam social situation. Så hur gör vi för att lära om där? Vi måste bromsa, som vi var inne på. Stanna upp i obehaget. Jag känner hur jag vill vräka ur mig den här liksom, smärtan som du har åsamkat mig när du säger så här, när du gör så här. Nu ska du få veta hur ont det gör för mig. oj, 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 stopp, 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 stopp. Hejda, bromsa, bromsa. Ta ett andetag, gå ut ur rummet om du behöver. Vad är det som pågår i mig just nu? Sortera i det här otroligt smärtsamma stresspåslaget. För när vi är i stressen så är det så svårt för oss att göra på ett nytt sätt. Det är verkligen som att träna på nya saker i den brantaste uppförsbacke. Mm. Men ändå är det det vi måste göra. Det finns inga andra sätt. Om vi vill ha en ny konsekvens, om vi vill ha en ny typ av relation, om vi vill lära känna motparten på ett nytt sätt, så måste vi försöka att hitta ett nytt sätt ut ur den här automatiserade reaktionen. Och det gör vi ofta enklast inom sådana situationstegen, för det är jättesvårt. Men bromsa, stanna, känn efter. Vad är det som gör så otroligt ont just nu? Och vad har jag för impuls? Vad är det jag vill säga? Vad är min reaktion här? Blir det bra om jag far ut med den här reaktionen? Vad tror du att det är för konsekvens jag kommer skapa åt mig själv? Ja, den andra personen kommer förmodligen bli jäkligt kränkt och irriterad eller ledsen, känna att den är värdelös eller vad det nu kan vara. Ganska sällan är de här reaktiva svaren så särskilt hjälpsamma om man försöker att komma närmare varandra, förstå varandra bättre, få en liksom mer ömhet och värme i relationen. Mm. Och det är ju det vi alla längtar efter. Vi vill ju ha den där ömheten, den där tryggheten, den där nära. Åh, du förstår verkligen mig, du förstår varför det här gjorde så ont för mig. Så det här är som en vår egna lilla labyrint vi ska försöka lösa över en livstid. Och jag ville verkligen vika kapitel i boken för det här med självmedkänsla.
Jag tycker det var intressant. Ja,
för att självmedkänsla är som bra fint sätt att trygga upp oss själva. Att hamna i pandalandet trots att det är krig runt om mig. Så kan jag bygga upp en liten bubbla som inte handlar om positivt tänkande. Utan jag står i mitt obehag. Jag bolstrar in mig.
Minipanda.
Minipanda, exakt.
Ja,
för att sen möta den här andra personen. Med det här lite tryggare spacet där min hjärna faktiskt fungerar bättre. Mm. När vi är trygga så får vi tillgång till, liksom, vi kommer bort från det här reaktiva. Vi får tillgång till lite mer långsiktigt tänkande. Vi kan tänka fler alternativ. Vad skulle jag annars kunna göra? Vad finns det för nya saker?
Vi måste ur schimpansen, limbiska systemet.
Exakt.
Som bara står och egentligen tycker att det finns en enda lösning på problemet. Och det är att du ändrar dig nu och ber om ursäkt.
Ja, exakt så.
Så härligt.
Ja.
Nej, men
jag ville ju ha någon slags lösning då på den här frukostkonflikten. Vad ska jag, om jag då har andats djupt och gått ett varv, vad ska jag göra? Ska jag gå tyst in och fylla på min kaffekopp och inte säga något? Eller vad ska jag göra?
Så här ska du göra. Nu kommer svaret. När vi har gjort det här lilla pandavarvet med oss själva, bromsat, lyssnat in, klappat på oss själva, lugnat vårt eget stresspåslag. Och det är viktigt att vi liksom faktiskt känner att jag är på en lite bättre plats nu. Då är vi i mycket bättre position att problemlösa. Att börja tänka lite konstruktivt så här, okej, så om jag inte bara ska köra in i mitt gamla kaninhål här och springa på hur jag brukar göra. Vad skulle bli ett lite mer hållbart sätt att hantera den här situationen? Och det är ju olika för alla. Jag skulle generellt uppmuntra variation, prova att göra på ett nytt sätt. Mm. Det nya sättet kan ju vara att du ska bara backa ut ur rummet och göra något helt annat.
Som dricka kaffe någon annanstans kan vara en lösning. Mm.
Men om du alltid brukar, oh shit, dålig stämning. Jag kan inte ens gå in här för då mår jag så dåligt. Så att du alltid backar ut. Prova att ta ett kliv in i rummet och bara stå där och känna lite på den här stämningen. Alltså, så att det, det finns ju ingen gyllene lösning för liksom, just hur man ska göra, men alltid bra att trygga upp sig själv för att få tillgång till bättre problemlösning och lite nyare, liksom större variation i dina strategier. Och sen unna dig själv att prova, testa, hur blir det om jag gör så här? Okej, det blev bra för dem, men det blev inte bra för mig. Jag är helt trött, jag har huvudvärk nu, de är glada, men jag mår kasta, så jag mår jättedåligt. Okej, då vet jag det. Bra input. Bra, liksom jag samlar på mig beslutsunderlagsinformation här inför nästa gång jag är i liknande tillfälle. Så att det skulle vara mitt svar.
Men det tålmodiga agerandet, jag känner ju hur jag, du vet, för jag vill ju gärna, man vill in och fixa.
Ja, man vill in och fixa.
Och man sitter och skriker.
Men ska vi försöka göra det här ihop och så vidare.
Mm.
Men jag tänker på när du berättar det här, så kommer ju liksom, när jag började jobba som tv-journalist så fanns ju någonting som hette medlare. En gammal folkpartistisk politiker som heter Ingmar Mundebo som verkade otroligt, han hade liksom så många dubbelhakor så att hela han var, men bara så trygg. Han var en enda jättepanda. Och han var ju den som liksom alltid när det var såna här stora konflikter mellan andra, så satte sig den här pandamannen, en klok panda i mitten. Och på något sätt som en enda stor krockkudde absorberade det här. Det är ju det man skulle önska att man bara hade. Som en enda panda höll ju att vara krockkudde och absorberade. Men det är vi ju inte. Och behöver heller inte vara professionella medlare. Det är kanske det att vi tror att vi måste vara medlare. Men det behöver man ju inte vara.
Nej, och tänk om det innebär ett ökat växande och lärande för det här barnet och den här jobbiga släktingen.
Ja.
Att du backar. Ja. Med vilken rätt går du in och tror att du kan bättre än vad de kan?
Ja.
Så det kan också vara ett intressant perspektiv. Mm. Och det finns inga liksom, gyllene regler för rätt och fel och det blir alltid så här. Utan prova, utvärdera. Men det handlar mycket om det här, tycker jag, att stanna upp. Hur blev det här för mig? Smaka på det för att sen kunna göra på ett nytt sätt. Och ofta så vill vi ju bara bort från obehaget, in och problemlösa direkt. Nu styr vi upp det här, liksom, snabbt.
Nu går vi på utflykt, nu ska vi göra den här aktiviteten och liksom släta över, va?
Ja. Ja.
Titta, din ekorre utanför fönstret, sa alltid min mormor när det var konflikter. Oh, det är en ekorre utanför fönstret. Hon var engelska, så det var alltid en ekorre. Oj, oj, oj.
Ja, men och det var hennes trygga sätt att hantera hennes eget obehag, tänker jag. Och det finns verkligen inget rätt och fel, utan man får gå till sig själv. Vad blir bra för mig, både här och nu idag, men också på sikt. Det är ju det bästa. Och det jag gillar verkligen med det här med självmedkänsla, det är att det banar väg för att vi blir bättre problemlösare, för att vi är liksom tryggare, har bättre tillgång till fler delar av hjärnan. Men vi får också chans att träna oss på att hantera obehag utan att man måste ta till olika typer av undvikande. Alltså nu vet, när man känner sig låg och så, allt är så jobbigt, nu vill jag bara, jag jobbar lite istället, så liksom kommer man bort från att man sätter igång något som överröstar den här obehagliga känslan. Det är ju extremt mänskligt. Vi gör det alla. Och vi har alla olika såna här strategier för att hantera vårt eget obehag. Och självmedkänsla är bara som ytterligare en strategi. Så att vi inte känner att vi alltid är förpassade till att jobba hårdare. Gå ut och träna bort den här ledsna känslan i dig själv. Eller sätt på nu Netflix ordentligt. Eller vad det nu kan vara. Och jag vill verkligen betona att vi är alla människor. Vi har våra såna här strategier. När de funkar, jättebra. Men ofta så kommer de med en baksida. Man blir helt slutkörd. Man blir utmattad, vi är övertränade en del, eller man äter för mycket, eller vad det nu kan vara. Så det är så skönt att också få tillgång till självmedkänsla som ytterligare en strategi. Så kan vi liksom få välja lite, ja, men jag mikrodoserar med att jobba, och jag mikrodoserar med Netflix, och jag mikrodoserar med självmedkänsla, så kanske man känner sig mer liksom hemma och nöjd och tillfreds i helheten. Det tycker jag är skönt, att man får chans att träna på att vara med sitt obehag.
Spännande. Ja, julen är en sån möjlighet, för det händer ju saker i alla familjer och alla sociala sammanhang. Du, jag tänker idag att vi har ju sociala medier som bygger på algoritmer som ska tjäna pengar åt Facebook och Instagram och så vidare. Och de handlar om att förstärka flockidentitet och grupptänkande. Och rider på människans gamla behov av att känna sig som en i gruppen. Där man likar samma saker och dislikar samma saker. Man ska gilla samma popstjärna, man ska dislika samma politiker eller åsikt eller sådär. Och det finns ju de idag som menar att våra demokratier håller på att sprängas av att de här sociala medieföretagen rider på de här gamla stenåldersimpulserna som egentligen är bara uppbyggda för att vi ska hänga ihop med vår lilla grupp och gilla samma saker som dem. Håller du med om det, eller vad tänker du om det?
Ja, alltså, jag tänker att i och med Trump-eran så blev det här plågsamt tydligt vilken fara det finns i de här filterbubblorna som skapas på sociala medier. Och jag tänker verkligen att vi alla har upplevt det i att vad härligt det är att öppna den här digitala bubblan och kliva in där och känna sig så bekräftad i att mina
åsikter... Alla tycker
samma
som jag. Så underbart det är.
Det är så härligt och ingen friktion.
Men, vi går in i det här perfekta frukostrummet. Det är ju det vi gör. Därför att alla alla sitter där och håller bara med om 40 åsikter jag har.
Exakt.
Så vi säger, jag har rätt,
ja.
Jag är bra.
Ja.
Det blir en validering.
Ja, men
det, och det otäcka tycker jag är att man på Stanford har utvecklat behavioral, alltså såna här technologies som det heter. Alltså där man ska undersöka hur människans hjärna är och reta den här lägsta nivån i oss. För då vet man att då sitter folk kvar länge.
Ja,
så man visar på Facebook till exempel, så lär man sig väldigt fort vilka vi är. Och så kommer man visa material som tycker som min grupp och lite mer skruvat.
Mm.
Så är vi kattälskare, då är det så jävla skruvade kattgrejer som händer så inte klokt. Alltså bara shit. Och gärna typ människor som är dumma mot katter. För vi är ju mer intresserade av det negativa. Vår hjärna funkar ju så.
Mm,
alltså typ människor som stryper katter, hänger katter, jagar katter. Kommer vi ju börja säga, alltså det är en hel konspiration som pågår där ute med kattjagare. Då måste ju alla vi som älskar katter gå igång. Alltså det kommer kattälskare verkligen trigga på.
Mm.
Och det här kan man ju översätta till politik eller religion. Eller frågor om ras, identitet, invandring, migration, allt.
Ja.
Och vi kan ju förstöra våra samhällen på det här till slut.
Mm. Ja, men jag tänker verkligen att det är ju viktigt att vi gör det här, alltså som vi gör nu i det här samtalet. Att man utbildar sig och förstår om hur jag fungerar och blir lite medveten om. Så att man inte bara är i det där reaktiva. Utan att, vänta, hur känns det? Vad är det för konton? Är det bara personer som ser ut som jag, som tycker som jag? Och just nu den där välbekanta, härliga känslan av att det bara är härligt att vara i det här frukostrummet. Ja. Att bara bli medveten om det tror jag är ett första steg.
Då är du i en filterbubbla på sociala medier. Det ska man komma ihåg.
Ja.
Som Facebook har ordnat åt dig.
Ja.
För att du ska känna dig trygg i din flock.
Och vilja vara kvar.
Och vilja vara kvar så länge. Och de ska tjäna så mycket pengar
på
dig som möjligt. Och det är bara väldigt, kan vara bra att veta det.
Mm. Visst. Och sen så tycker jag att ibland kommer det ju sån här högljudda rop om att nej, men ni måste bryta det här. Till exempel som det blev där med Trump eller när Floyd blev mördad. Och jag tycker att det är väldigt, eller MeToo, att det är väldigt viktigt att vi då som individer så kan man ju faktiskt ta ett litet ansvar att aktivt söka upp konton som inte bara bekräftar det du tycker. Eller kanske konton som du vet är mer informerade i vissa frågor än vad du själv är. Och aktivt följa dem och vara där och lajka så att de presenteras oftare i ditt flöde. Så att vi kan förstå liksom fler nyanser av olika frågor ännu mer.
Det är ju väldigt klokt. Du ska veta att Facebook nu har ändrat algoritmen ytterligare. Så att du behöver inte ens ha likat saker för att de ska börja presentera konton som vill ha kontakt med dig.
Ja.
Ja, och att en mycket stor del av kontorna som gör den här typen av inflammerande material är trollfabriker från ett land öster om oss. Och de är helt agnostiska. De kan både vilja stödja extrema religiösa grupper, svarta grupper, sådana som är mot invandring, för alla grupper. Det spelar ingen roll, bara de får igång brasan.
Ja, precis.
Det ska brinna.
Ja.
Och jag tänker att vi går in, alltså vi kommer kräva en enorm medvetenhet av oss. Att med vår gamla stenålderskärna som vill ha harmoni, som vill ha stressfrihet, som inte orkar med för mycket konflikter.
Mm.
Att förstå att det är det här vi är i.
Ja. Ja, men jag lyssnade på en föreläsning en gång med en jättehäftig beteendeekonom som heter Dan Ariely. Han var och föreläste på Stockholms universitet för massa år sedan. Och han sa att framtidens donuts, alltså amerikanskt exempel, framtidens bakelser och framtidens Facebook kommer vara ännu mer beroendeframkallande än det som är idag. Mm. Så du behöver idag göra upp en strategi, en plan för hur ska du hantera framtida versioner av dig själv som umgås med det här ännu mer beroendeframkallande Facebooket eller bakelserna eller vad det nu kan vara. Så han menar att ett sätt att hantera de här frestelserna för vår gamla hjärna är att här och nu idag, när du är lugn, inte är inkopplad, sätta upp liksom regler eller strategier, informera dig om hur gör andra för att hantera det här, för det är ett liksom common downfall, det är någonting som vi alla kommer att dras in i. Vare sig vi vill eller inte.
Mm.
Så hur ska du hantera det?
Om du skulle ge 2-3 tips för att liksom vara nu i julhelgens underbara mys och stök och spänningar och glädje och allt det här som är mänskliga livet. Kan du ge 2-3 tips?
Mm. innan julafton är här, det står runt dörren, att man redan idag har gjort en liten plan. Vad är det jag vill ge mig själv? Vad vill jag servera mig själv för upplevelser, för känslor? Ja, men det är det här och det här jag ska försöka verkligen prioritera att göra. Och sen vet vi vad som är triggande för oss, förmodligen, redan. Hur vill du agera i den triggande situationen? Vad är ett bra förhållningssätt för dig? Man får gärna prova det vi pratat om i podden idag, tycker jag. Det är någonting som de allra flesta av oss inte gör till vardags. Just det här, stanna upp i obehaget. För det är mänskligt att vi vill bort från obehag bara. Men att stanna upp, bromsa, känna in, klappa på sig själv, påminna sig om att det är mänskligt att ha släkttriggande situationer. Och sen kanske söka upp någon av de där härliga aktiviteterna.
Mm. Fint, Katarina Blom. Vi önskar dig varmt lycka till. Alla skulle behöva få komma till en psykolog som du, så mycket klokskap. Och vi har fått ha dig här som poddpsykolog.
Ja.
Du får komma tillbaka.
Vi
får prata,
gärna.
Ja, vi får prata människan. Hon är ett evigt ämne.
Mm.
Hur kommer du fira din jul?
Ja, vet du vad? Vi har precis köpt hus, jag och lilla familjen. Två barn nu, så då blir den här klassiska resan. Flytta från lägenhet till hus. Så jag tror vi ska ha liksom första julen i vårt egna hus. Och känna att det är så här mysigt och härligt.
Ja, ja, vad mysigt. Mm. Ja, det var ännu mer Louise Boye och tänka på Stadsmissionen. Vilken underbar intervju.
Ja, men alltså, jag sa till Katarina efteråt och du höll med. Ja. Att, tänk om hon kan bli vår huspsykolog.
Ja, men som visdom.
Ja.
Alltså, jag fick med mig
så konkret.
Mycket. Så konkret, mm. men ändå utan att vara banalt liksom.
Mm.
Att våga stanna i obehag och fundera lite. Och att vidga och veta att det här är vad människa har alla de här känslorna.
Ja.
Där får vi något att pröva.
Man tar med sig, jag tycker det här ordet självmedkänsla är väldigt fint.
Mm, väldigt fint. Man har en samvaro, tillsammans är man inte bara med andra, man är tillsammans med sig själv
ja,
också.
Ja, och självkänsla är ju en helt annan sak. Självmedkänsla.
Vi suger på den karamellen. Ja. Vi får rapportera tillbaka efter julen om det gick bra för oss att stå där och hänga i dörren ett tag.
Och social valuta var något annat jag skrev upp.
Ja.
Också intressant begrepp.
Ja, och jag tänker vårt samhälle belönar ju väldigt mycket den som är social.
Mm.
Man ska vara med många andra människor och sådär. Men att jag tar med mig mycket det här, lära känna sig själv och att stå upp för ja, men här, den här är min gräns.
Mm.
Här blir det bra för mig, här behöver jag få gå ut i skogen och att tänka igenom hur laddar jag min energi och det här stora ansvaret vi har att ta ansvar för vår egen energi.
Ja. Självledarskap.
Och självledarskap, ta ansvar för vår egen stress.
Ja.
Så det är vi, man kan säga så här att i bästa fall så har vi en väldigt harmonisk jul.
Mm.
Och i sämsta fall så får vi verkligen chans att träna självledarskap.
Ja.
Så vi vinner hur vi än får det.
Verkligen.
Eller hur?
Ja.
Underbart. Vi önskar dig som lyssnar en härlig jul med mycket tid för dig själv. Tid för allt du tycker är gott och mysigt som laddar dig på djupet.
Och vi är tillbaka med en riktig kick-off kan man säga för det nya året. Vi kommer att ge er 3 avsnitt om hälsoresan som är kopplade till Marias och Rita Catulinos nya bok Hälsorevolutionen 12-veckorsprogrammet.
Mm.
Hur gör man för att sätta igång en ny hälsoresa och fortsätta tills man ser en förändring, eller hur?
Mm. Precis, men här och nu, njut av julen och allt som den innebär. You're all I want for Christmas. Yeah.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.